Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna: vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer FUP till domslut, till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med det här är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni kommer höra prata om just det här i Nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon, Paula Dahlberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och jag, Kajan Andersson, som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Välkomna alla ni som lyssnar. Och Paula och Hanna, hur är läget?
Det är jättebra. Jag känner mig jättepepp på det här första, eller liksom komma igång med det här.
Det känns som att vi har en första liten dejt nästan, lite pirrigt.
Ja, verkligen.
Det ska bli jättekul. Du och jag, Karin, har ju pratat om att göra en sån här podd väldigt länge. Och sen så skickade Paula ett meddelande till mig häromdagen och bara: hallå, ska vi inte göra en sån här podd? Och så nu sitter vi äntligen här, så det känns jättekul.
Jag tror också att Paula var liksom det där som vi kanske behövde. Jag som är teknikrädd, teknikfobiker, behöver någon som bara: nej, men det här är lugnt, det här, vi drar igång det så här. Nu kommer jag bara skicka en länk till er och så kör vi.
Ja, alltså Paula är ju helt fantastisk, bara guidar oss genom det här med en stadig hand. Det hade ju inte blivit någonting utan dig, Paula, kan jag säga.
Tackar. Om det roliga var ju att jag drömde om det. Alltså på natten när jag sov. Hade en dröm verkligen så att jag och Hanna drog igång en podd som skulle heta Nyans. Så det var därför jag skrev till Hanna bara: jag hade den här drömmen, vi måste få det att hända.
Och sen en vecka senare så är det igång. Det är helt fantastiskt, Hanna. Du är så grym.
Jag älskar att jag kuppade in mig i din dröm också. Om du inte drömmer om mig så ska jag se till att göra det. Nej, men jättekul.
Det är perfekt.
Jag pratade om det här väldigt länge och vi har ju vi tre har ju ofta pratat om, alltså aktuella rättsfall är ju någonting som vi intresserar oss för väldigt, väldigt mycket. Och just att gå lite djupare än det man kanske ser genom rubriker och korta notiser, utan ser vad 17 handlar det här om egentligen. Så det har ju vi pratat om i ett antal år liksom.
Ja, men precis. Vi har ju haft den här podden i skrift kan man väl säga, när vi har skickat fram och tillbaka och pratat, och nu blir det äntligen inspelat också, så det är kul.
Jag tänker att jag ska börja berätta lite om ett händelseförlopp så att vi får lite bakgrund. Och så kommer vi lägga upp de här genomgångarna också. Att en av oss går igenom just det som vi vet har hänt utifrån FUP och domar. Och sen så ska, vilket väl oftast kommer bli Hanna, förklara och resonera kring hur domstolen eller domstolarna har resonerat när de har fattat beslut. Och sen så ska vi också diskutera hur, om det här har skapat några diskussionsvallvågor på kanske inom våra kretsar på sociala medier, men också utanför. Typ så, va?
Ja, och sen så kommer vi också lägga ut målnummer och vilken tingsrätt man kan ringa om man vill läsa domen. Så att man kan plocka ner det själv sen.
Och det fallet som vi ska gå igenom idag är ett fall som vi alla har tagit del av och haft uppe på våra sociala medier alldeles nyligen. Det rör fallet med den unga flickan, 11-åringen som hon var först, som hamnar i en relation med en 38-årig man. Och åtalspunkterna, grov våldtäkt mot barn i väldigt många fall, framförallt, va?
Mm, precis.
Jag ska berätta lite om vad det här handlar om. Och vi har gjort så att vi kommer att benämna de här personerna med påhittade namn. Så att mannen i den här historien kommer vi kalla för Johnny. Hans dåvarande sambo är med en hel del. Hon får också ett namn som är Jessica. Och flickan som det här handlar om, som var 11 när det började, hon heter hos oss Ella. För ungefär 10 år sedan, det var när tingsrättens dom skrevs, för ett år sedan, så 11 år sedan, började Johnny att jobba tillsammans med Ellas pappa. Och de blev också nära vänner privat. Det gjorde att Johnny och hans dåvarande sambo Jessica umgicks väldigt mycket med Ellas familj från att hon var 6 år. 2015 så berättar Ella hur en granne till dem har utsatt henne för sexuella övergrepp. Det här är alltså inte Johnny. Det inleds en rättegång, men åtalet ogillas i hovrätten. Under den här tiden får Ella inte stöd av sina föräldrar. Och hon vänder sig därför till Johnny och Jessica och får det stödet av dem. Sommaren 2016, året efter, har Ellas pappa och Jessica en affär. Och Johnny och Jessica gör slut, precis som Ellas föräldrar. Kvar att stötta Ella i allt som händer blir Johnny. Men hon fortsätter att bo kvar hos sin mamma. Däremot får hon en egen nyckel till Johnnys nya lägenhet, dit han flyttar efter att han och Jessica gjort slut. Ellas mamma reagerar på Ellas och Johnnys relation, som hon tycker är för nära. Och hon vill att de ska sluta ses och säger det till Ella. Det gör att Ella bestämmer sig för att flytta hem till sin pappa 2017. Vi är framme vid 2018 och då gör Ellas skola och hennes mormor en orosanmälan till kommunen. Och det är eftersom att de har sett varningstecken i den här relationen. Jag vet inte om vi ska komma in på det mer sen, men Ellas mormor har ju faktiskt kommit in i ett rum där Johnny och Ella sover i samma säng. Hon har sagt till Johnny att gå ut därifrån. Han ställer sig upp med, han har bara mjukisbyxor på sig och uppenbart stånd. Och Ellas mormor får honom att lämna rummet. Men vare sig Ella eller hennes föräldrar säger vid den här tidpunkten att den här oron är berättigad. Och undersökningen läggs därför ner. Under början av 2020 så hittar Ellas mamma ett USB-minne där det bland annat finns en dickpick, men också ganska många bilder på Ella och Johnny när de är delvis avklädda. Det görs en polisanmälan, men Ella vill fortfarande inte yttra sig och det läggs ner. Men lite senare samma år, 2020 alltså, så gör Ella en egen anmälan. Och då berättar hon att hon har varit utsatt för sexuella övergrepp av Johnny sen hon var 11 år gammal. I en husrannsakan, efter den här polisanmälan, i en husrannsakan hos Johnny så hittas en hel del olika saker. I en låda under hans säng finns till exempel en ganska gedigen uppsättning med sexleksaker. Och på 4 av dem så finns Ellas DNA. Det finns också kläder med tydlig sexuell anspelning i hans garderob. Och man hittade även ett antal bilder på Ella i lägenheten. Annan sak som man hittar under förundersökningen är att hos både Johnny och Ella är datumet 13 november 2016 markerat som dagen de blev ett par. Och 10 mars 2018 är markerat som dagen de förlovade sig. Det betyder alltså att Ella var 11 år när de blev tillsammans och 13 år när de förlovade sig. Johnny var motsvarande 38 och 40 år. Det finns en sms-konversation också där Ella bland annat skriver att hon älskar Johnny och att han är den bästa pojkvännen. Och Johnny skriver tillbaka att han älskar henne. Det här är några exempel på den stödbevisning som finns. Det hittas också en otroligt stor mängd med foton. Som sagt, det är bilder på Johnny och Ella där de är avklädda på överkroppen. De ligger i Johnnys säng. Det finns pussbilder. Det finns bilder på Ellas hals som har märken. Och som sagt en dick pic. Johnny har även skickat meddelande till sitt ex, Jessica. Där han skriver och beskriver hur han blivit beroende av Ella. Att de hade kontakt flera hundra gånger per dygn via snaps och så vidare. Att vänskapen blev kärlek ganska direkt efter det tog slut med Jessica. Han skriver också att han är medveten om att samhället ser det här som pedofili. Men att de tog steget först efter att de hade pratat mycket om det. Han skriver också att det var hans bästa sex. I konversationer från sommaren 2020, där Johnny pratar med en annan man, som jag tolkar som en kompis eller liknande, skriver han bland annat om Ellas pappa att, citat, han knullar min flickvän och jag hans dotter. Han skriver ännu mer vidriga saker i den här konversationen till sin kompis, som är väldigt explicit sexuellt innehåll. Och refererar då till Ella. Johnny har också sökt på nätet efter saker som att ha förhållande med personer under 15 år. Och hans telefon har tömts för tiden 12 februari 2018 till 14 oktober 2019. Så där ser man en tydlig lucka på att det fattas saker. Jag ska gå igenom nu lite grann både vad Ella berättar först, så hennes perspektiv, och sen Johnnys perspektiv, det han säger i sitt försvar. Och det Ella berättar är det här. Under sommaren 2016, det vill säga när den här otroheten mellan de vuxna sker och paren splittras, så börjar Johnny ta på henne och sova i hennes rum. Han kysste henne och tog på hennes bröst. Han stoppade in fingrar i henne och sa sen till henne att inte berätta för någon. Hon berättar också att hon utfört oralsex på honom varje gång de träffats. 13 november 2016 så frågar Johnny om de ska vara ihop och hon säger ja. Innan julen 2016 hade Johnny oral- och penetrationssex med Ella. Jag vet inte om jag ska säga någon slags disclaimer här att det naturligtvis inte rör sig om sex när det är den här formen av relation och mot ett barn. Men jag tänker att det kanske finns en poäng att hålla oss till det som står i rättegångshandlingarna. Och där är det så som det beskrivs. Hon berättar att hon gjorde det vill säga hade oral och penetrationssex med honom för att han skulle vara glad och inte säga elaka saker. Om hon sa att hon inte ville så sa han att hon var bara som hans tidigare flickvänner. Efter julen 2016 hade de samlag varje gång de träffades. Det var cirka 4 gånger i veckan. Och han flyttade också, bytte bostad och flyttade närmare henne rent geografiskt. Senare började han även ha anala samlag med henne och oftast utan glidmedel. Hon har även sökt vård vid ett sånt tillfälle med blödning. Runt årsskiftet 2017-2018 så köpte Johnny sexleksaker. Han gjorde sig av med dem efter den här sossanmälan som var 2018 men köpte sedan nya. Det här är vad Ella alltså berättar. Hon har också berättat detaljerat om hur han använde varje sexleksak på henne. Hur det förekom fysiskt våld under tiden. Vilka märken det blev på hennes kropp. Att Johnny ville bli kallad daddy. Och att Ella skulle klä sig i spetsbodys och string. Ella berättar hur hon blev mer och mer kontrollerad av Johnny. Och hur kravet på ständig sexuell tillgänglighet höll i sig. Hon vågade inte säga emot honom av rädsla att bli straffad med de här sexleksakerna. Hon berättar även hur hon har sagt nej och försökt trycka bort honom. Men att han då fysiskt tvingat sig på henne. Han ska även ha gett henne pengar när hon inte velat ha sex och kallat henne hora. Ella har anklagat fler män för våldtäkt. Det var mammans nya pojkvän och hennes pappa. Och det berättar Ella att det är Johnny som har fått henne att göra för att han vill skydda sig själv. Han vill rikta fokus mot något annat helt enkelt. Ella berättar att hon gjorde slut med Johnny 2 gånger men att hon gick tillbaka första gången för att han hotade att ta livet av sig. Och det syns också i stödbevisning till exempel i konversation med ex-flickvännen. Och vad säger Johnny om allt det här då? Jo, han berättar att han och Jessica umgicks med Ellas familj och att de stöttade henne under den här rättegången mot grannen. Han berättar om ett tillfälle då Ella varit väldigt ledsen när hon sov hos dem och att det var därför som han sov i hennes säng med henne. När Jessica var otrogen mot Ellas pappa så var Ella ett stort stöd för Johnny, menar han. Han säger också att Ella berättade för honom 2016 att hennes pappa tafsat på henne. Och han sa då det till pappan, konfronterade pappan. Men pappan menade att Ella ljög och Johnny bröt därefter med henne ett tag. Men sen började de träffas igen. Och han säger också att han, citat, passade henne medan hennes föräldrar dejtade andra. Han var barnvakt i princip. När han flyttade till sin egen bostad i början av 2017 så hjälpte Ella honom att inreda och fick sen också en egen nyckel. 13 november då 2016, det här datumet som var markerat att de blev ihop, då menar Johnny att Ella sa till honom att han var hennes bästa vän. Och han sa saker tillbaka om hur viktig hon varit för honom och därför var den dagen speciell. Johnny säger att han och Ella träffades mycket och intensivt, så det medger han. Hon sov ofta över hos honom och när hon gjorde det så sov de i samma säng men de hade inte sex. Han sov i kalsonger och hon i underkläder. Johnny medger att Ella kanske var naken på överkroppen någon gång och det kanske inte var så lämpligt. Pussbilderna som man har hittat, det var bara en jargong de emellan. Och dickpicken menar Johnny inte var på hans kön. Inte från honom alltså. De här sexleksakerna då, som det fanns DNA från Ella på. Ja, Johnny menar att han köpte dem efter att han haft en intensiv sexchatt med en helt annan kvinna som ville ha sex med sexleksaker. Och då köpte han dem, men använde dem aldrig. Utan de låg bara under sängen. Johnny tänker då att Ella kan ha använt dem själv när han inte var hemma. Men Johnny tillstår i alla fall att han och Ella har haft en romantisk relation. Men senare, någon gång under 2019, som då alltså är året och Ella fyller 15, menar han att de uttryckte sina känslor för varandra. Han sa att han inte skulle träffa andra tjejer. Och han kallade den dagen för deras förlovning. Men de kysstes inte och de hade inte sex under den här tiden, menar han. Sex hade de enligt Johnny först när hon fyllt 15, och då var det på hennes initiativ. De hade samlag kanske 7 gånger och aldrig med sexleksakerna. När Ella gjorde slut med honom så blev han väldigt ledsen. Han blev deprimerad och fick självmordstankar. Och det här skrev han till Jessica. Men varför han skrivit om att samhället ser på deras relation som pedofili vet han inte. För så har han aldrig tänkt. Han minns inte heller sina sökningar på nätet om att vara med någon under 15. I början av september 2020 så träffar han en ny tjej. Och att Ella blev väldigt svartsjuk på det tror han kan vara anledningen till att hon nu har ljugit ihop allt det här. Det han skrev till sin kompis om att han knullar Ellas pappas dotter för att pappan knullade Johnnys flickvän menar han först därför att de snackade skit på fyllan. Men de skrev till varandra på en morgon. Så då förklarar han att nej, han var nog kanske inte full då. Men det var bara flams och trams det de skrev. Utöver det, vi ska säga också att alla de här uppgifterna har vi tagit från underlaget till de två domarna, både tingsrätt och hovrätt. Det här berättar väl Hanna lite mer om eller strax, tänker jag. Men fupparna är sekretessbelagda, så att vi har inte använt oss av dem. Men det finns en väldigt omfattande stödbevisning här. Alltså både skriftlig, teknisk och muntlig. Och det är ju alltid från vittnen som bekräftar det som Ella har sagt i förhör till bilder och ren DNA-bevisning. Det finns liksom personer på det här gymmet som de ska ha haft sex på. Det finns danslärare, kompisar och så vidare. Men det är underlaget och vad de båda parterna menar har hänt.
Precis som Kajan säger så är det ju så att förundersökningen är sekretessbelagd, så att vi har inte kunnat ta del av den. Men materialet i domarna är så pass omfattande att man ändå får en ganska tydlig bild av vad som har sagts och hänt. Sådär. Jag tänkte att jag skulle bara göra en liten genomgång snabbt hur det är domstolen brukar lägga upp sådana här fall, hur man hanterar dem. Och då ska man väl börja att säga att när det kommer till våldtäkter, så, då är, har man sex med någon under 15 år så är det alltid en våldtäkt. Man behöver inte prata om samtycke eller något sånt, utan det är per definition våldtäkt. Sen så när det är över 15, då kan man inte utgå från att det är våldtäkt på det sättet, utan då måste man kunna bevisa att det är ett uppfrågan om samtycke och sådär. Och i det här fallet så rör det ju dels en åtal om våldtäkt, grov våldtäkt av barn, och då är det innan Ella fyller 15, och sen så är det också ett åtal om våldtäkt, vanlig våldtäkt så att säga, efter hon har fyllt 15. Och jag tänkte att jag ska prata dels om vad tingsrätten säger och sen också vad hovrätten säger. För det som händer är att tingsrätten dömer honom för grov våldtäkt mot barn, men friar honom för våldtäkt då efter att Ella fyllt 15. Men hovrätten friar honom på båda de här åtalspunkterna. Så att han går helt fri. Och ja, man blir ju direkt provocerad av bara att höra det, med tanke på allt som Kajan precis har berättat. Men det som tingsrätten gör, de går igenom i princip alla de här delarna som Kajan har pratat om. Och ger en kommentar. Och sen så väger de samman alltihopa för att komma fram till en slutsats. Och på så sätt som det är uppbyggt är att först så måste åklagaren kunna visa att det här faktiskt har hänt och att han är skyldig till det. Och sen därefter så tittar man på den tilltalade som är John i det här fallet, om han kan motbevisa något av det här. Så att är det så att åklagaren inte lyckas bevisa det, då bryr man sig egentligen inte om vad Johnny säger, för då måste inte han försvara sig för att man ändå inte kommit upp till den nivån som krävs. Och det är en väldigt hög nivå som krävs för att man ska bli dömd. Det ska vara ställt bortom rimligt tvivel, vilket är ett väldigt högt krav. Och så ska det vara såklart en rättsstat. Det som tingsrätten säger till en början är att i sådana här mål så är det ju väldigt sällan som det finns direkta vittnen eller filmer av själva händelsen av sexet då, som inte egentligen är sex för att det är en våldtäkt, men som de beskriver det som. Och det är som sagt vanligt i sådana här fall. Så att det som kommer vara av störst betydelse är det som Ella berättar och det som Johnny berättar. Så. Sen, och tingsrätten börjar egentligen med att säga att det är orimligt att Johnny har fått såna här känslor för Ella. Att han har fått såna här liksom kärlekskänslor. Så, att det är väldigt orimligt att han har det. Sen säger man också att Ella har lyckats berätta en väldigt detaljerat vittnesmål av vad som har hänt. Och att hon har kunnat berätta sådana saker som barn inte borde känna till. Och det menar man på, tyder på att det här faktiskt har hänt. För att hade det inte hänt, då skulle inte hon kunna berätta om de här sakerna. Tingsrätten säger också att de tycker inte att Ella har överdrivit någonting, utan tvärtom så har hon varit väldigt tydlig med när, liksom, hur ofta vissa saker har hänt och hur ofta vissa andra saker har hänt. Så exempelvis, hon berättar om att det har skett väldigt många samlag så. Men hon är också tydlig med att när det kommer till exempel till analsexet så har det inte hänt lika många gånger, utan hon, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många gånger hon sa, men att det var ett begränsat antal. Och det här menar tingsrätten tyder på att hon överdriver inte det hon säger, utan hon är tydlig och ärlig så. Och man menar också på att alla de här uppgifterna, eller många av de här uppgifterna som Kajan också tar upp, ger stöd för att det Ella säger är sant. Jag tänkte att jag ska gå in lite på de delarna alldeles strax. För det är ju så att när man är i en situation där det inte finns vittnen som har sett själva händelsen, det man gör är då, det man kollar på annan bevisning runt omkring och ser att ge den här bevisningen stöd för det Ella berättar. Är hennes berättelse trovärdig med tanke på allt annat som andra människorna har berättat om hur Ella har betett sig, exempelvis? Och då tittar man på liksom alla de här olika delarna. Dels så har man förhör med Ellas danslärare som berättar att Ella har berättat att hon har haft sex med sin pappas kompis innan hon fyllt 15. Och man pratar också med Ellas vänner som berättar om att de har sett skador på Ella. Så, och brännmärken på hennes händer. Och det är ju sådana grejer som tyder på att det hon berättar faktiskt stämmer. Sen har man ju de här sexleksakerna som har Ellas DNA på. Och det är också de här fotografierna. Och dels då att de har nakna överkroppar och ligger i sängen och sånt där. Och sen så har man ju alla de här sms'en och googlingarna och allt det här. Och man menar på att väger man samman det här så blir det väldigt tydligt att det här har faktiskt hänt. Det Ella säger är sant. Sen tittar man ju då på, kan Johnny förklara det här? Har någon rimlig förklaring till varför det har blivit så här? Och det man säger är att Johnnys förklaringar är krystade, menar man. Och att de är orimliga. Och det är väldigt, till exempel det här med att Johnny menar på att de har haft, eller att Ella utgjorde ett stöd för honom. Det menar tingsrätten på att det här är väldigt, det är väldigt svårt, alltså man kan inte förklara det på det sättet. Det är orimligt. Också de här delarna med att Ella hade nyckel till honom för att hon skulle hjälpa till att inreda hans lägenhet. Att en 11-åring ska hjälpa till med något sånt, tingsrätten säger, men alltså det här, så här det här är inte rimligt på något sätt. Det kan inte vara så.
Alltså, och det skvallrar ju också, förlåt, men jag är så himla irriterad på den grejen, för det skvallrar ju verkligen om alltså, hans syn på henne, eller i alla fall hur han försöker måla fram henne som en vuxen person, liksom.
Ja, ja, för det är precis, det tycker jag blir väldigt tydligt när man läser det här. Att Johnny vill verkligen att hon ska vara vuxen. Han ser henne som en vuxen fast det egentligen är ett barn.
Ja.
Så. Och det blir också, alltså tingsrätten säger att det är egentligen ingen fråga att man diskuterar huruvida de har haft en relation eller inte. Utan det är klarlagt. De har haft en kärleksrelation. Det som har varit diskussionen här är huruvida det har förekommit sex, så, eller samlag egentligen. Och vilket då är våldtäkt inom modul 15. Och det menar tingsrätten att eftersom att Ella har en så pass tydlig, detaljrik berättelse. Och den här berättelsen får stöd av så mycket annan bevisning. Så menar man på att det hon säger är sant. Och att det är styrkt bortom rimligt tvivel. Och han blir dömd för det här. Han blir dömd till 12 års fängelse. Vilket är, det är ett ganska långt fängelse. Eller det är ett långt fängelsestraff. Jag kan bara som göra en jämförelse. Mord exempelvis. Där är liksom utgångspunkten att man blir dömd till 14 års fängelse. Så att 12 år är länge. Och då säger man att delvis så får en sånt här långt fängelsestraff för att Ella har inte haft någon annan vuxen i sitt liv som har kunnat stötta henne, utan att det har blivit Johnny. Och Johnny måste ha förstått att han hade den positionen ungefär som en förälder har. Att han var Ellas liksom närmsta vuxna på det sättet. Och det gör att det här blir allvarligare.
För visst är det så, Hanna, att rätten tar ju hänsyn till att man är i en särskilt utsatt situation. Jag tänker till exempel i mordfall så blir du mördad i ditt hem till exempel. Så
precis.
Allvarligare.
Ja, ja, alltså rätten tar definitivt hänsyn till vilken relation de har haft och så. Och man gör lite av en liksom jämförelse med att de säger att hade det varit till exempel som förälder så ser man, ser man det som allvarligare. Men även om det inte var en förälder så har Johnny haft lite av den positionen, haft samma egenskap så i hennes liv. Så man gör en, liksom en analogi till det och säger att ja, men det här gör att det blir så pass allvarligt. Och sen så kommer tingsrätten också fram till att det rör sig om våldtäkt i 800 fall av våldtäkt. De säger inte exakt hur många gånger, för de säger att vi kan inte säga exakt hur många gånger det är, men att det har hänt med ett sånt här intervall som gör att det måste ha hänt ungefär 800 gånger, vilket är väldigt mycket såklart. Och han blir då dömd för det här. Han blir inte dömd för våldtäkt efter att hon har fyllt 15 år, och det är delvis för att man anser inte att det finns tillräckligt mycket bevisning. Det krävs ju, det räcker ju inte bara att konstatera att det har förekommit samlag, utan att det måste ha, man måste kunna bevisa att det inte har skett med samtycke och så vidare. Så att det blir inte dömt för. Men jag tänker att det som är egentligen mest centralt för det här fallet är ju grov våldtäkt mot barn. Det är det som har tagit upp största delen av rättens domskäl. Och domskälen är ju då förklaringen som rätten ger till att de dömer på ett visst sätt. Men hur som helst, det här överklagas till hovrätten. Och jag tror, läser man hovrättens domskäl så man blir så provocerad att alltså jag vet inte vad ska ta vägen. Så provocerad blir jag. Hovrätten har ganska kortfattade, tycker jag då, domskäl där de går igenom egentligen på samma sätt som tingsrätten gör, men kommer till helt annan slutsats. Och han blir helt friad. Och jag tänkte gå igenom vad som gör att hovrätten väljer att fria honom.
För visst finns det ingen ny bevisning? Man lägger inte fram en ny bevisning i hovrätten.
Nej, men precis. Bevisningen i tingsrätten är exakt samma som hovrätten. Och så som det går till är ofta att de här förhören som sker i tingsrätten spelas in i tingsrätten. Och sen spelar man bara upp dem i hovrätten. Så, oftast. Så att hovrätten och tingsrätten har tagit del av exakt samma sak. Och då börjar hovrätten med att konstatera att när man tittar på ett vittnesmål från målsägande Ella här, så är det inte hur hon uttrycker sig, liksom hennes ansiktsuttryck, om hon skulle gråta eller sådär, som är av betydelse. Vilket är bra och det är rätt och riktigt att det är så. Utan att man bara ska titta på det hon säger i princip. Är det logiskt? Är det långt? Är det detaljrikt? Är det överdrivet? Finns det liksom felaktigheter och så vidare? Och att det är det då som ska avgöra om det är en trovärdig berättelse. Och sen precis som i tingsrätten så säger man att åklagaren måste först kunna bevisa att det här når upp till beviskravet innan vi tittar på det Johnny säger. Och man börjar med konstatera att det är visat, det är ingen diskussion huruvida de har varit ett kärlekspar, utan det är bevisat att de var ett kärlekspar när hon blev 11 och han var 38. Och man säger också att det är tydligt att det här har varit en osund relation och att de har haft varit olämpligt nära varandra. Och att det ligger på Johnnys ansvar att förhindra det här. Så att Johnny är liksom klandervärd på det här sättet i det här. Men det är också viktigt att komma ihåg att det är inte brottsligt att ha en relation med ett barn, en kärleksrelation. Men man får inte ha samlag så, eller ha sexuella liksom relationer. Så, så att frågan är, har de haft en sexuell relation? Och då börjar man att säga att Ellas berättelse är allmänt hållen och svepande. Och då menar man på att den inte är särskilt tydlig. Det är inte, men hon kan inte berätta exakt när saker har hänt och så vidare. Vilket jag tycker är lite intressant med tanke på att tingsrätten säger i princip motsatsen. Den är detaljrik och den är tydlig. Och det blir så tydligt hur olika människor kan bedöma samma sak helt olika.
Ja.
Och man säger också att Ella har inte kunnat säga om våldtäkten har skett innan hon gått till skolan eller efter, om det har skett på helgen, vardagarna, och hon har inte kunnat knyta an till en viss händelse i hennes liv. Hon har inte kunnat säga att jag skrev prov i filosofi, jag kanske inte har filosofi den när man är så liten, nu kommer jag på något, men historieprov, matteprov. Hon har inte kunnat knyta an till någonting, kanske någon födelsedag eller sådär, och att det här då är en brist.
Vilket är så himla märkligt, eftersom att hennes uppgifter går ut på att de har haft sex då, varje gång de har träffats. Vilket gör det så, det är inte konstigt att hon inte kan knyta an det till varje, liksom, det var ju hennes vardag på något vis.
Ja, men precis. Och det är ju lite det tingsrätten säger också, att hon har ju sagt hur ofta det här har hänt. Och det som blir lite intressant här är ju att hovrätten säger att men när det rör analsex, då har hon sagt att det har hänt si och så många gånger och beskrivit det. Men det struntar man lite i. Så. Mm. Det är inte så att man dömer honom för, liksom, jag tror hon säger att det är 7 gånger man haft en avsikt. Det är inte så att han bedöms för de här 7 gångerna, utan det är liksom, det glömmer man snabbt bort. Så. Vilket jag tycker är väldigt märkligt.
Ja, det förklaras ju ganska lätt av att det i så fall är, de där 7 gångerna stack ju ut ifrån vardagen som var allt det andra. Och därför kommer hon ihåg lite mer detaljerat än det som bara kändes som vardag, så att säga.
Ja, men exakt. Och det är ju så minnet fungerar. Så, man fäster ju mer uppmärksamhet för det som inte är det som sticker ut. Så. Men de menar på också att hon har inte berättat ingående om hur det här sexet har gått till och hur det har känts och detaljer kring det. Nu ska vi se. Sen så tar man ju upp också det här med att Ella säger att hon fick strypmärken och rivmärken och att hon hade olika skador. Och då säger hovrätten så här, det här kan ju inte stämma, för vi har inte sett det på någon bild. De har då lämnat in massa bilder, och antagligen försvaret då har lämnat in massa bilder på Ella under den här tidsperioden. Och då ser man inte det här. Men sen ska man också nämna, det finns ju faktiskt vittnen som har sagt att de har sett skador. Ellas vänner har sagt att de har sett skador. Ellas danslärare, de har vittnat om skador. Men man säger ändå att Ella har klart överdrivit uppgifterna när det kommer till skadorna. För att hade hon haft skador, då hade vi sett dem. Och det här är också helt...
Men det blir så himla tydligt här hur hovrätten använder stödbevisningen lite som man tycker att det passar den.
Ja, alltså hovrätten har ju... jag tycker det blir väldigt tydligt att de har bestämt sig.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Sen så skriver de det utefter vad de har bestämt sig för.
Visst.
Så det är i alla fall så det framstår när man läser det. Det som tingsrätten säger är bevisning för att det har hänt, så är hovrätten är bevisning för att det inte har hänt.
Ja, och det är så otroligt inkonsekvent hållet. Om det ska vara så här att, ja men vi behöver, titta här, nu har vi bilder som i stödbevisningen. De visar på en massa andra saker, men typ pussbilder och dickpics och sånt. Men det tittar vi inte så mycket på, för det stödjer ju inte det som vi vill att det ska stödja.
Nej.
Men om vi tittar ännu mer på de här bilderna där det här barnet ligger avklätt med en vuxen man, så ser vi inga skador, och det har ju hon sagt. Det måste betyda att hon ljuger. Så det är så otroligt vad man...
Precis. Och sen så tar de också, sen tar de också upp att det finns en bild när hon faktiskt har märken runt halsen, och då ska Ella ha sagt att det var sugmärken, och då menar hon på att hon säger att det är sugmärken, därför har det allt det här andra om strypning och rimärken, det har då inte hänt, för varför skulle hon då säga att det var sugmärken? Det blir väldigt konstigt. Och sen kan jag också bara tänka att har man skador från såna här händelser, då vill man ju oftast inte visa det på bilder.
Nej.
Man kan ju klä på sig, man kan ju göra olika grejer för att det inte ska synas. Man kan sminka sig. Det kan finnas massa förklaringar till det.
Hur som helst. Om han har sagt till henne och hålla tyst om det.
Ja, exakt. Så att det här så tar de i alla fall på kontot för att det här då inte har hänt. Sen så kommer det till det mest centrala. Är att hovrätten säger att det Ella säger kan vi inte lita på. Hon är inte trovärdig, och vi kan inte lita på att det hon säger är sant. På grund av att Ella tidigare har anmält två andra män i hennes närhet för sexuella närmanden. Och sen tagit tillbaka anklagelserna. Och det är just det att hon tagit tillbaka dem som de menar på att det här, därför kan vi inte lita på det hon säger. Och sen tar de också upp det här med att Ella säger, hovrätten var lite otydlig här med vad de menar, men som jag förstår det så tar de upp att Ella säger att Johnny tvingade henne att anmäla de här männen för att avleda uppmärksamhet från honom. Det säger hon till tingsrätten. Men i tidigare polisförhör, så säger Ella att det rörde sig om ett missförstånd och nämner inte Johnny. Och det här menar hovrätten att hon ger två olika förklaringar till att de anmälde de här männen. Det menar de att det här betyder att vi inte kan lita på det hon säger. Och det här är ju väldigt, väldigt spännande. För som jag ser det, så är det väl självklart att Ella inte säger till polisen att hon anmäler dem här för att hon ville avleda uppmärksamhet för Johnny. Hon var ju fortfarande tillsammans med Johnny under den tiden. Det var ju det som var hela syftet. Hade hon sagt det till polisen, då hade ju hela poängen med att anmäla dem försvunnit. Så att det är en väldigt, väldigt konstigt sätt att se det som tingsrätten, eller som hovrätten, på det sättet de tar upp det. Och de analyserar inte det här på något vidare. De säger bara, titta, hon sa en grej då och hon sa en grej då. Orsaken till att hon sa olika saker, det tittar vi inte närmare på. Utan det går vi bara konstaterar att vi kan inte lita på det hon säger.
Det är givetvis samma bedömning om Johnny, eller hur?
Vad sa du, Paula?
Jag sa att givetvis gjorde de samma bedömning om Johnny också. Som ju också ändrar uppgifter om till exempel det där att han skulle ha skojat på fyllan fast det var tidigt på morgonen. Och
Det lägger de, ja men precis, det nämner de inte ens så. Utan Johnny, nu blir jag nästan lite raljerande här, men Johnny som vit man är det bara, det han säger det tar vi. Det är lite den känslan man får när man läser. Hur som helst. Nu är vi i den situationen att Ella är inte trovärdig på grund av de här sakerna. Sen går man lite snabbt igenom de andra bevisningarna, exempelvis DNA-bevisningen på sexleksaker. Där säger man bara helt sonika att det betyder inte att de har använts för sexuella ändamål. Vi vet inte varför det finns DNA-bevisning på sexleksaker, men den är där och det kan bero på olika saker. Så det kan vi inte... Det kan vi inte dra några slutsatser om. Så. Vilket är väldigt märkligt. Sen så angående dickpicken så säger man att ja, han har skickat den här dickpicken. Men vi vet inte om han har skickat den till henne när hon hade fyllt 15 år. Eller när hon var under 15. Så att det struntar vi. Och samma sak att Johnny då har googlat på relationer med barn under 15 år. Det säger man att det vet vi inte varför han gjort. Det kan betyda att han kan gjort det för olika orsaker. Det spelar ingen roll varför han gjort det. Så.
Alltså jag tror aldrig att jag har läst domskäl och en dom som är så. Där man går in på varje stödbevisning som finns. Och i det här fallet är det ju mycket. Och avfärda varje med ganska bizarra, det skulle ju kunna vara något annat. Alltså här är ju rätten att se på den sammantagna bevisföringen och utifrån det fatta ett beslut. Jag förstår liksom inte hur, alltså som med den här dickpicken så här, att ja jo, det finns ju den och det är ju på hans kön och det finns andra bilder med sexuell anspelning. Men vi ser ju inga bilder på en sexuell akt. Så då vet vi.
Nej. Nej, alltså de har tagit varje bevisning och sagt att det här kan bero på vad som helst.
Ja.
Så här, och grejen är, det ska man komma ihåg, visst det ska vara ställt bortom rimligt tvivel. Men den graden av bevisning, det är inte så att det inte går att fälla någon. Man kan inte veta till 100%, för då hade ingen någonsin kunnat bli dömd, så är det. Men sen så... Så som jag uppfattar det ändå, den största grejen är det här att man säger att hon inte är trovärdig så, på grund av de här tidigare anklagelserna. Så att det är liksom kärnan i det. Och han blir då friad för det här. Sen ska man också nämna att det är, i hovrätten så är det 5 stycken domare som är med och dömer. Och då är det 2 nämndemän som är lekmannadomare utan någon utbildning så, eller liksom utan någon juridisk utbildning. Sen är det 3 juristdomare. Och en nämndeman och en juristdomare var skiljaktiga och ville gå på tingsrättens linje.
Att man är skiljaktig betyder att man inte håller med.
Exakt. Så de sa att nej, vi håller inte med om det här, vi vill att han ska bli dömd. Men han blev, eftersom att det var 3 som ville döma, så blev han dömd. Eller så blev han friad, förlåt. Så att han blir friad. Så det, ja. Man blir ju väldigt provocerad, kan man ju konstatera, när man läser den här domen.
Alltså, vad säger ni om den här biten med att man inte ser henne som särskilt trovärdig? Alltså att målsägande är, eller ett vittne är trovärdigt, är såklart en stor del i domstolens bedömning, och det är ju rimligt att det är om man ska bedöma trovärdigheten på olika sätt. Men här har man ju hängt upp exakt allting på det. Jag menar, du ska ju kunna vara en person som har ljugit om en massa med saker på massa med olika sätt, och sen så ska du ju fortfarande kunna få ditt fall bedömt rimligt en annan gång liksom.
Ja, alltså jag tycker inte att det, alltså att trovärdigheten får en central plats, det är ju inget konstigt. Däremot så tycker jag att de har bedömt huruvida hon är trovärdig eller inte på väldigt konstiga grunder. För de har egentligen hängt upp hela hennes trovärdighet på det här faktumet att hon ska anklaga 2 innan. Trots att hon faktiskt har kunnat ge en förklaring till det. varför hon hade gjort det. Så. Och det här med att hon skulle ha sagt två olika saker vid olika tillfällen, det är också helt förståeligt. Det går ju ihop med hennes resten av hennes berättelse. Hade det inte gjort det, då hade jag sagt, ja, jo, men då kanske. Men här går det ju ändå ihop. Det är ingenting som sticker ut på något konstigt sätt. Och på samma sätt det här med att de menar då att hon överdrev de här skadorna. Jag tycker att de, vad ska man säga, det är att, ja, de säger att hon inte, det är också såna grejer som gör att hon inte tror det för att hon överdrev de här skadorna.
Man skulle gärna vilja ha sett en expert expert, det finns det kanske inte, men någon som med sin profession kan uttala sig om grooming och hur den psykologiskt sett faktiskt ser ut, att bryta ner och manipulera ett barn så till den grad som det innebär. Så det känns ju som ett perspektiv som hovrätten totalt har förbisett.
Precis. Jag tänker att det beror väl lite på också just det här att det redan är klarlagt att de har en kärleksrelation och att den är olämplig och att det är på grund av Johnnys olämplighet och att det är Johnnys liksom fel att de har den här relationen. Men just att det är inte olagligt. Det kanske är klandervärt och det är obehagligt och moraliskt fel, men rent lagligt så är det, hovrätten kan inte göra någonting åt det.
Men jag tänker så att groomingen är ju i sig, om man fastställer det, så bevisar ju det, eller ger stöd åt Ellas berättelse om varför hon då har anmält andra män. Jo, men för att Johnny har sagt det till henne, att han vill det, därför att det skiftar fokus från honom. Och jag menar, han fattar väl att det är i ett sånt här läge, om hon sen skulle vända sig mot honom, så tjänar ju han på det liksom. Om det nu är så det var, så skulle ju en grooming, ska jag säga, inte förklaring men kontext, ge mycket mer stöd åt det.
De pratar egentligen inte om grooming överhuvudtaget, varken i tingsrätten eller hovrätten i det här fallet. Vad är dina tankar, Paula?
Jag tänker att det blir en alldeles perfekt övergång här nu till hur reaktionerna sen har sett ut. När media började skriva då om den här hovrättsdomen då framförallt. För att tingsrättsdomen var det inte många som hade så mycket åsikter om. Men jag kan ju säga att det var ju båda parter som överklagade till hovrätten. Och då är det Ella överklagade ju för att de ville ju få till en fällande dom även för våldtäkten efter att hon hade fyllt 15. Medan John överklagade då för att bli friad. Och det var ju han då som fick som han ville tyvärr. Och reaktionerna har ju varit ganska häftiga. Och det kan man ju förstå. Man blir som sagt jättefrustrerad över hur hovrätten har resonerat. Och hur de liksom har bestämt sig för att Ella inte är trovärdig. Och sen ser de all annan stödbevisning i ljuset utav det. Och liksom förklara bort det på olika sätt istället för att göra det omvänt och säga att ja, Ella har gjort saker som kanske inte är optimalt, men stödbevisningen talar ändå för hennes sak. Vilket väl hade varit det, i min mening liksom, rimliga sättet att se på det här. Men någonting jag tänkt på mycket som den här domen ändå blottar, det är ju alltså dels vilken otroligt dålig kunskap det finns kring grooming. Som du säger, Hanna, det nämns liksom inte ens i domstolen på något sätt det här att han ändå har funnits i Ellas liv sedan hon var typ 6 år gammal. De inledde relationen när de var 11 och därefter har han haft 4 år på sig. Så även om ingenting sexuellt hände innan hon fyllde 15 så har han ändå haft 4 år på sig att grooma henne in i att vilja ha sex med honom när hon fyllde 15. Och det blottar ju också en jättebrist i dagens lagstiftning att vi inte har det här skyddet för barn. För att lagen säger ju bara att det är förbjudet att ha sex med någon under 15 och det är förbjudet att ha kontakt med någon under 15 i syfte att få till en sexuell relation. Men tar man kontakt med någon under 15 utan syfte att ha en sexuell relation med dem innan de har fyllt 15 så är det inte olagligt. Och det är helt, helt galet för att det ger ju en jävla utväg för de här förövarna. Samtidigt som barnen blir väldigt, väldigt oskyddade. Och lagen lägger ju också då ett enormt ansvar på minderåriga att skydda sig själva. Och ta ansvar på något sätt för sina sexuella relationer. För att plötsligt är det som att, nej, men nu har du fyllt 15, everything is okay. Och man bara, aha, men hur många 15-åringar finns det inte där ute som har inlett relationer med folk i 25-30 års ålder när de har varit 13-14? Och där de här äldre, framförallt killarna då, det är ju nästan alltid män, har tryckt så mycket på att, ja, men du är så mogen och kolla vad snäll och fin jag är som inte utnyttjar dig, som väntar in dig, som stannar här med dig tills dess du faktiskt blir byxmyndig, som inte tvingar mig på dig som, på ett sätt som skulle vara olagligt och så vidare. Och så använder man det för att verkligen liksom binda ungdomen till sig att nu, tills den dagen när de blir 15 och det blir lagligt. Och nu liksom, men nu kan vi köra. Och sen kanske det, ja, men även som det blev lite här med Jonna, eller att det tar någon månad efteråt och sen är relationen slut. För att det enda de ville ha var ju det här sexet precis i gråzonen av laglighet.
Men också att jag tycker det är också väldigt viktigt att lyfta det här med att en relation mellan ett barn, även om barnet har fyllt 15, och en vuxen, kommer aldrig kunna ske på jämlika villkor. Det kommer aldrig kunna vara en jämlik relation. Det kommer aldrig kunna gå att se till att båda, eller att barnet är i relationen av fri vilja. För man ser ju också att Ella i det här fallet, hon försökte bryta relationen.
Mm.
Hon ville inte. Men hon kunde inte, för att han hotade med att gå självmord. Hade Ella varit vuxen så hade hon förhoppningsvis kunnat, då har man en större möjlighet att hantera situationen annorlunda och förstå att, nej, men det här är inte okej att någon gör så här mot mig. Jag behöver inte stanna kvar för att den här personen hotar på det här sättet. Men man är barn, man har ju inte någon sån motståndskraft överhuvudtaget. Och det är därför det är så otroligt problematiskt att det inte är olagligt att ha relationer, kärleksrelationer med barn, oavsett om man har fyllt 15 år. Och det är det här jag menar på att man behöver ha, att man behöver ändra lagen och ha, alltså ändra byxskyddsmyndighets, liksom lagen så att det kan inte vara så att så fort du fyller 15, då är det fritt fram. Så. För att vi har de här vuxna männen som står där och liksom vill prey på de här barnen och jaga dem.
Det känns som vi har ett sånt jäkla kunskapsglapp när det kommer till grooming. Jag vet inte om det är just i Sverige som vi har det. Jag får en känsla av att man i USA till exempel pratar om det på ett annat sätt. Uppmärksamma fall där män liksom kan grooma en hel familj liksom för att komma åt barnen. Liksom.
Mm, precis, men jag ser också som ett problem i Sverige att när vi pratar om grooming, liksom rent i laglig mening, då pratar man om barn under 15 år.
Mm.
Men så fort de fyller 15, då upphör det att vara grooming liksom i den legala meningen. Så. Och det är ett väldigt det blir väldigt konstigt. För att, jag tänker också jämfört med andra länder, så som jag har förstått exempelvis i USA, då har man inte den där gränsen att, ah, men du fyller 15, då är det inte grooming längre. Så. Och det är det jag tänker att när man är 15, man är bara 15. Man är fortfarande barn.
Mm.
Ja, men precis. Jag tänker Australien till exempel, så har de ju en lag på grooming som är så pass långtgående. Inte i alla delstater ännu, men i vissa. Söker du kontakt med ett barn, du är över 18 och personen är under 18, och du ljuger om din ålder, så är det olagligt. Per automatik.
Mm, just
det spelar ingen roll. Man måste inte kunna bevisa att syftet är att ha en sexuell relation med det här barnet eller liknande. Det är olagligt bara att ljuga om sin ålder. För att man menar på att det finns inget rimligt skäl för en vuxen människa att söka kontakt med någon som är minderårig och själv låtsas vara minderårig. Det finns inga rena skäl till att göra det.
Nej,
därför
nej,
är det olagligt.
Nej, det finns inga, jag håller helt med, det finns inga skäl till det. Sen tänkte jag också ta upp att ni fick säkert samma upplevelse, men när jag skrev om det här på min Instagram så fick jag hur många meddelanden som helst från kvinnor som berättar om när de var barn och liksom var med om exakt samma sak. Så att det liksom också från yngre tjejer som berättat att, ja, men för typ ett år sedan så hände det här dem. Och att det ändå är så pass vanligt. Men jag tyckte att jag fick också intrycket när jag pratade med de här tjejerna och kvinnorna om att det var många i deras närhet. Så det var ingen som liksom reagerade riktigt på det här. Att det var så okej på många sätt. Och just då att den här männen hade vänner som liksom legitimerade det här. Och fick det att kännas som okej. Det var en tjej jag pratade med som berättade om hur hennes egna familj tyckte ju det här var fel och liksom accepterade inte det. Men att hon då tydde sig ännu hårdare till mannen i det här fallet. För att han hade en familj som tyckte att det här var helt okej. Och det här blir liksom att hela, här måste vi liksom på samhällsnivå vara tydliga med att det här är inte acceptabelt. Och när man ändrar lagen och tydliggör att det här inte är okej. Då kan det också få den effekten att det liksom ändrar vår uppfattning om vad som är okej.
Jag kommer att tänka på det, Hanna, när vi fortfarande höll på med gardet så ville ju vi göra någon större grej på just det här med grooming. För att vi hade ju de här diskussionerna och tyckte att kunskapsnivån är alldeles för låg. Och jag vet ju då att jag gjorde någon intervju med, var det Skolverket eller Skolinspektionen?
Mm. Jo, just det.
Skolverket, ja. Det var så länge sedan. Men, och just ställde frågor kring hur man jobbar preventivt med, alltså då situationen att ha lärare som groomar elever. Och där de verkligen sa att det finns en jättestor lucka här. Vi kan inte hantera det här på ett bra sätt därför att de här männen alltså hoppar runt på skolor. Vi kan inte komma åt dem på något bra sätt. Så det enda som händer är att de slutar eller blir uppsagda eller förflyttade då till en annan arbetsplats.
Så var det ju i mitt fall. Jag blev ju groomad av en lärare när jag gick på gymnasiet. Mm. Och då var jag var ju över 15, så att det var ju inte liksom grooming i den meningen och olagligt på något sätt. Så även om man rent arbetsrätt liksom, att det är väldigt olämpligt.
Just det.
Så, men det hände, alltså han höll ju på där under hela min gymnasietid, men det hände aldrig någonting. Så jag avsade mig all kontakt med honom till slut. För att han ringde mig på kvällarna och höll på mycket. Och jag blev av med honom till slut. Men där kom jag ihåg att det kom fram sen att den här läraren har gjort det här under väldigt, väldigt många, väldigt, väldigt många år. För att när jag berättade om det här offentligt blev jag kontaktad av en journalist bland annat som sa att, men gud, är han fortfarande igång? Jag gick på skolan för ungefär 20 år sedan.
Mm.
Och så nystades det här upp och det kom fram att, nej, men det här han gör ju så här. Det är person efter person. Jag blev kontaktad bara för en dryg vecka sedan av en elev som berättade att om den här läraren. Och hans metodik var exakt samma. Hur han liksom zoomar in, väljer en elev och då liksom kärleksbombar den eleven, kommer med presenter och gör att den eleven känner sig speciellt och lyfter liksom ur den gruppen. Så. Och det som hände var att den här läraren, det här kom ju fram till skolledningen och eleverna protesterade och vägrade gå till hans lektioner. Och då kan man tänka, men då borde han inte kunna jobba kvar som lärare. Men nej, han blev flyttad till en annan skola inom Stockholms stad. Så.
Ja.
Och då sa förvaltningen att jag pratade med dem så att vi har fullt förtroende för den här läraren. Trots att vi har en hel rad elever som vittnar om det här olämpliga beteendet.
Och det är en person liksom.
Ja.
Som kan göra så mycket skada.
Mm. Mm. Mm.
Men det är ju lite det där problemet när det blir just, nu säger jag att det inte är någonting olagligt. Alltså när jag var 16 så hade jag en relation med en man som var 27. Vilket mina föräldrar reagerade jättestarkt på för att det är liksom som klart olämpligt och SOS kopplades in och sådär, men grejen var att ingen vuxen kunde ju göra någonting för jag var 16 så länge jag inte själv ville sätta stopp för relationen så kunde ingen göra någonting, det gick inte att anmäla, det gick liksom det gick att försöka prata med honom om att han skulle stoppa relationen, men vilket han inte hade någon som helst lust att göra och så vidare. Och ingen kunde göra någonting för att det är fullständigt lagligt.
Mm. Ja.
Och det är det som är så sjukt just nu.
Mm. Det är fullständigt lagligt och också den här enorma sexualiseringen av tonårsflickor gör ju att det blir liksom normaliserat.
Men hörni, innan vi avslutar så ska vi köra en liten snabb och aktuell. Men internationellt. Snabbt och internationellt. Som inte rättsfall utan just debatt, men ändå med viss koppling till det vi pratar om. Och jag har ju suttit och kikat på den här Forbes-artikeln som cirkulerar jättemycket just nu, framförallt då bland många högerextrema konton och debattörer och SD-toppar och så vidare. Där de säger att de har rankat 50 länder av världens alla länder, för att det räcker att ranka 50 tydligen. Utefter då vilka som är de 50 farligaste och de, nej förlåt, de, ja, vilka som är de farligaste och vilka som är de säkraste länderna att resa till om man är kvinna, och framförallt om man reser som ensam kvinna. Och på den här så säger Forbes då att Sverige rankats som nummer 2 farligaste landet för kvinnor att resa till. Vilket har jag då satt en jättespinn i sociala medier, att kolla här vad farligt Sverige är. Det här är ett bevis om att invandringen har gått för långt, för hade vi inte haft invandrare så hade det varit så mycket säkrare. Samhällsförfall och jag vet inte allt. Så att jag gick till källan och kollade lite grann och kikade lite så här, vad är det för någon som har gjort den här statistiken?
Typiskt dig, Paolo, det... i källan hela tiden.
Ja, för fan, varför ska jag hålla på? Ja, och det är en hemsida som heter Safety Detectives och som har gjort den här, som är, det är typ en blogg, en lite snyggare blogg. Och som Forbes har plockat upp då. Och det intressanta är då att Sverige ligger nummer 2 på en utav listorna som de har gjort kring säkerhet för kvinnliga att resa till. Och det är när man bara har tittat på anmälda brott mot kvinnor. Anmälda våldsbrott mot kvinnor, ska man vara noga med att säga då. Det vill säga misshandel, grov misshandel, mord, mordförsök, våldtäkter, sexuella övergrepp. Det är de man har liksom försökt att kika på och slagit ihop. Och man har då också bara tittat på den officiella statistiken för anmälda fall. Och så har man jämfört det för olika länder. Vilket bland annat innebär att Förenade Arabemiraten kommer upp på topp 15 över jättesäkra länder. Vi har Egypten som är en av de säkraste länderna för ensamma kvinnor att resa till. Verkligen. Och så. Och vissa andra länder har de plockat bort. De har inte tittat på det alls. Som till exempel Indien, som är ett ganska populärt resemål, finns inte med på de 50 länderna man har tittat på. Men Sverige är med och vi är jättefarliga. USA kommer på plats 7 till exempel. Också utav de farligaste
länderna.
Alltså
jag trodde liksom att det här, att vi hade kommit förbi det här med att det anmäls så himla mycket våldtäkter i Sverige. Det måste ju betyda. Jag trodde att vi hade, för det här var ju liksom 10 år sedan, så satt jag i kommentarsfälten med just precis samma
sak. Ja.
Men uppenbarligen...
Det känns lite så här, here we go.
Intressant är då att när man viktar anmälda brott mot hur lagarna ser ut, då glider Sverige ner på plats 11 över topp 15 farligaste länder att resa till som kvinna. Och då har man rankat, och sen har man lagt till också då i den här då andra viktningen liksom, så bland annat en fråga kring huruvida man känner sig säker med att gå utomhus på dagen eller gå utomhus på natten. Och så här, och den statistiken samlar de själva in genom en liten enkät som man kan fylla i längst ner på den här sidan där den här undersökningen ligger. Alltså, vilket okay. Betyder att det baserar sig helt och fullt på vilka som lyckas hitta till den här hemsidan och fylla i. Och intressant alltså, där är till exempel... Det är verkligen så dumt. Och här kan man till exempel hitta då att i Venezuela, som inte ligger med på topp 15 över farliga länder att resa till, är 94% av kvinnorna som har svarat på frågorna här rädda för att gå ute ensamma på dagen.
Oh.
Sverige kommer inte ens med på den här listan, för att de flesta kvinnor i Sverige är inte rädda för att gå ute på dagen. Det är ganska många, ungefär 50-50, som är rädda att gå ute själva om nätterna. Men inte på dagen. Tittar man just då på det här med att vara rädd på natten, så kommer Sverige inte heller med i toppen. För där ligger bland annat Sydafrika, Venezuela, Belgien, Turkiet, Ukraina, Kanada och USA i topp. Där 100% av de svarande kvinnorna har sagt att de är rädda för att vara ute på natten. Mm.
Man kan också tänka så här att de som går in och svarar på det här, vilka är det som känner sig motiverade till att gå in och svara? Det är ju såklart de som känner att nej, men det här är ju usch, hemskt, det här måste jag svara på. Alltså, man har ju inte tagit med någon form av analys överhuvudtaget.
Nej, men det är ju bajs. Alltså det är ju ihåligt bajs. Det är ju inget annat. Men det som är så fascinerande är att man kan ha ihåligt bajs och så plockas det upp av en tidning eller en medial aktör som drar på en rubrik på det här bajset. Och sen så får det bajs ringa på bajsvattnet och bara liksom lever sitt eget liv på sociala medier. Och så sitter man där bara med en ihålig jävla bajskorv. Men ingen det är liksom, ser att det är det.
Nej. Men alltså moderata riksdagsledamot, vad är någon moderat riksdagsledamot som har liksom lyft fram den här som fakta?
Ja, det är för dåligt.
Det är man bara, men herregud alltså. Det är ju verkligen förbluffande. Istället för att titta på BRÅ, alltså Brottsförebyggande rådet, som har hur mycket statistik som helst som gäller just Sverige. Och också gör, så kan, det finns ju andra jämförelser med andra EU-länder och sådär. Men man har ju också sagt, BRÅ har ju sagt att det är jättesvårt att göra jämförelser från länder till länder. För liksom kulturella skillnader, skillnad på lagarna, skillnad framförallt på hur man registrerar brott som kommer in. Vissa registrerar ju flera brott mot kvinnor som ett brott. Mm. Medan Sverige kanske registrerar samma sak som 10 brott. Fast det är samma likadana händelser. Mm. Alltså, det finns så mycket skillnader.
Alltså en jättestor skillnad till exempel om man jämför då, när de gör till exempel jämförelse mot USA eller sådär, att vi är så mycket värre. Det är ju till exempel att där tar man ju, har de blivit gruppvåldtagen så räknas det ju statistiken som en gruppvåldtäkt. Medan i Sverige så är det ju en gruppvåldtäkt per gärningsman som deltog i gruppvåldtäkten. Yeah. Så är det en låtsakars kvinna som blir våldtagen av typ 4 män, men då är det i vår statistik 4 gruppvåldtäkter.
Mm.
Och därför sticker Sverige ut enormt i internationell jämförelse med att vi har så extremt mycket gruppvåldtäkter. Man får ju liksom halvera antal som står med åtminstone hälften. Alltså det vill säga minimum 2 då förövare. För att komma någonstans närmare den faktiska siffran av händelser. Men det ser inte folk. Men vad som också var intressant tyckte jag, det var när jag kollade här på Forbes, så hade de en liknande artikel 2019. Det vill säga 2 år innan den här artikeln som nu då cirkulerar, som kom i december 2021. Och artikeln från 2019, då är det ett par som har gjort den efter att ha läst om vissa händelser och sådär och varit lite själva intresserade, och som har en ganska välbesökt reseblogg. Och vad de har gjort när de har satt ihop då vad som skulle ge de farligaste länderna, det är att de har kollat på mordstatistik och sådana, samma som den här första har gjort, men de har också kollat på bland annat FN eller UNHCR, WHO och lite sådana här välrenommerade organisationer, och tittat hur rankar olika länder där vad gäller kvinnlig säkerhet. Och framförallt till exempel, och Amnesty till exempel, och hur ser det ut om man blir våldtagen, vilka rättigheter har man då, och så vidare. Så att de har inte gått in och tittat på hur många vågar faktiskt anmäla och rankat ut efter det, utan de är så här, ja, kommer man överhuvudtaget ha möjlighet att anmäla om man skulle bli våldtagen på semestern, vad händer i så fall?
Mm.
Och då får vi att Sydafrika är i topp, precis som i den andra, att det är verkligen ett superfarligt land att resa i ensam. Och det är egentligen oavsett om man är man eller kvinna, men det blir ju snäppet farligare som kvinna. På nummer 2 får vi Brasilien. Sen kommer Ryssland. Vi får Mexiko. Iran, inte helt otippat att det skulle komma högt upp. Dominikanska republiken, Egypten, Marocko, Indien, som ju inte var med alls i den andra listan. Thailand, Malaysia, Saudiarabien, Turkiet, Argentina, Chile, Kambodja, Bahrain, Tunisien. Och sen kommer faktiskt USA ändå på 19, och sen får vi Ukraina i topp 20 där. Sverige finns inte med överhuvudtaget. När man tittar på helt andra typer av input som kan kännas ganska relevant. Liksom att ta nu med Qatar och fotbolls-VM till exempel, och den här kvinnan som jobbade där som säsongsarbetare nu för UEFA och blev tvungen att dra nej, FIFA. Och blev tvungen att lämna landet för att hon hade blivit attackerad av främmande män och riskerade att bli dömd till spöstraff för att hon skulle haft utomäktenskaplig relation med någon. Ja. Det är klart man inte anmäler i det läget. Man drar.
Ja, men såklart.
Ja, vad tråkiga då de var som förstörde den här jättespännande slagfärdigen.
Men jag funderade att alltså jag har ju ändå sett Forbes som detta ring. Alltså, kanske jag som är helt fel. Men jag tänkte att de har varit ändå rimlig. Sådär. Men nu känner jag bara, varför gjorde de så här? Jag har liksom lite svårt att förstå varför de skrev en artikel om den här bajskorven.
Nej, jag vet inte heller. Jag har också sett den som en seriös tidskrift. Så.
Jag tror att de här gränserna för vad som är rimlig journalistik och vad som är faktagranskning och sånt. Så de gränserna dras det från typ alla håll nu. Jag tror att bara för några år sedan, ja, kanske lite längre, 10 år sedan, så hade ju det här varit ett superövertramp. Alltså som hade ju blivit uppmärksammat för att det är så extremt. Men jag tror nu att man tycker att man kommer undan ganska så långt med att man bara, om man hänvisar till källan och säger bara, ja, men det är en blogg liksom. Och vi har inte sagt att det är något annat. Så vet man att det här kommer dra mycket trafik.
Klick. Ja, men jag tänker också bara att hur bilden av Sverige har, liksom Sverige utomlands, hur den ändrats under Trump-tiden i USA exempelvis. Att där har man liksom fått en bild av att Sverige faktiskt är ett farligt land. Jag vet, min pappa är amerikan. Och jag vet att han har haft liksom vänner som har skrivit till honom. Och att de är liksom oroliga över hur det är i Sverige. Att det är så mycket våldtäkter och sånt där. Så att, och jag tror att det är många, just de här högerextremisterna, att de verkligen spelar på den grejen. Att Sverige har blivit så farligt. Med invandringen liksom. Så. Och det här,
absolut, det kittlar väl lite.
Ja, men exakt. Och det här, jag tänkte, det är så extra viktigt att prata om det här just nu, det här året, för att det är val. Och att,
precis,
att lyfta fram det, att men det här är ju bara bajs. Och sen bara uppmana, snälla, titta på Brå är jättebra. Där finns det tydliga saker.
Ja,
man kan alltid börja där. Lilla
ihåliga bajskorven.
Ja.
Så.
Ja. Ja, men det var det. Det var vårt första avsnitt av Nyans. Fasiken var roligt. Och vad bra att vi kom.
Ja,
ja. Verkligen.
Kul.
Ja, ni får hojta, skriva vad ni tycker och tänker jag. På Instagram. Vi kommer också lägga ut målnummer och sådär, så att om man vill hitta domen själv.
Jag är nöjd om någon gillar det. Alla är svårt.
Ja, precis. Ja. Och ni hittar oss på Nyans podcast
på Instagram, just det. Och där kommer vi ju att hojta lite om när avsnitt kommer upp och sånt. Och man kan ju också nå oss via DM där.
Jag tänker också. Ja, precis. Jag tänker så här, om det är någonting ni som lyssnar hittar och tycker det är intressant, kanske någon dom eller sådär, så får ni jättegärna skicka den på DM, så kan vi kika på den och se om det kanske är någonting vi ska ta upp och prata om. Så.
Ja, visst. Absolut. Det finns ju många att ta av, så att det är ju kanon att höra vad fler tycker är intressant. Men tack snälla för att ni lyssnade, och tack Paula och tack Hanna, och så ses vi och hörs nästa gång.
Det gör vi. Hej. Tack så mycket. Hej!
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.